engagerat sig starkt i ja-kampanjen.
Nu är udda igen, förstår du? Nu börjar vi om.
Du är populär här ikväll. Ja. Jag har hört hon ropa Marit, Marit.
Ja, ja. Det må väl ha hänt, men som sagt, nu har vi vunnit. Sverige är med i det europeiska samarbetet. Låt oss för guds skull göra något vettigt av det.
Ja, det var 52,2% som röstade ja till EU och 46,9% som röstade nej. Det är en skillnad på drygt 5 procentenheter. Knappt 1% röstade blankt. Det definitiva resultatet sedan poströsterna har räknats, de föreligger troligen på onsdag. Resultaten runt om i landet var mycket varierande. I Danderyd utanför Stockholm till exempel och i Skånekommunen Vällinge röstade omkring 80% ja. I Jämtlandskommunen Strömsund och i Jokkmokk röstade omkring 80% nej. Nej-sidan dominerade just Jämtland och Norrbotten. Det starkaste ja-länet blev Malmöhus, följt av Stockholm och Göteborg. Valdeltagandet var preliminärt 82,4%, vilket är betydligt mer än i någon tidigare folkomröstning i Sverige.
Bemöta omröstningens segerherre. Det var Ingvar Carlsson som fick det att vända mot slutet med benäget bistånd då av före statsminister Bildt och andra. Det här framgår av många kommentarer idag. Och statsministern själv, hes och förkyld, han drog sig hem lite tidigare och deltog inte i nattens festligheter allt för sent i alla fall. Vi träffade honom innan han for hem till Tyresö i natt och statsministern var inte orolig för att folkomröstningen om EU nu ska splittra det socialdemokratiska partiet trots att tonen ju skärptes i debatten under veckan.
Mitt under denna folkomröstningskampanj har vi kunnat på ja- och nej-sidan fungerat i en regering. Och återigen tycker jag det var en styrka och inte en svaghet i kampanjen.
På ja-valvakan på Norra Latin, där dansade unga moderater som var flest, men ett par socialdemokrater såg i alla fall dansa med dem. Betyder det här någonting för det politiska livet i Sverige, att moderater och socialdemokrater faktiskt har stått på samma sida?
Nej, det tror jag inte. Nu är kampanjen slut och det vanliga politiska livet, vardagslivet, och där är moderater och socialdemokrater ideologiska motståndare.
Är du rädd för det samförstånd som har funnits mellan dig och Carl Bildt i den här frågan?
Vi har varit överens om en sak, precis som vi är överens om att vi ska ha en riksdag i Sverige, att vi ska bli medlemmar. Men vi har varit och är och kommer att vara oense om vad Sveriges riksdag ska besluta om. Kommer att vara lika oense om vad EU ska besluta om. Där finns de ideologiska skillnaderna, de ska finnas där, och det är så demokratin ska fungera. Så det är ingen risk, jag kan försäkra, det är ingen risk att Carl Bildt och jag kommer att omsluta varandra i fortsättningen.
Men kunde det inte å andra sidan vara ett samförstånd värt att ta tillvara när Sverige befinner sig i har djupa problem?
Vi ska ta en samlingsregering om det inte är mycket, mycket allvarligt läge. Egentligen mer utrikespolitiskt allvarligt läge. Det är viktigt att en regering granskas av en opposition. Och det gjorde vi socialdemokrater under de borgerliga åren. Och nu ska vi granskas av en borgerlig opposition. Och det är naturligt.
Den 15 november 1994. Tyskland.
Den tyska förbundsdagen omvalde idag Helmut Kohl som förbundskansler eller regeringschef i Tyskland. Det var ett val som emotsågs med stor spänning eftersom den liberalkonservativa regeringskoalitionen har en mycket knapp majoritet i förbundsdagen. Strax efter klockan 11 i förmiddags meddelade förbundsdagens president Rita Süssmuth resultatet.
Es wurden insgesamt abgegebene Stimmen 671. Gültige Stimmen 671, mit Ja haben gestimmt 338.
Och vi kan tillägga att om Helmut Kohl lyckas sitta kvar sin fjärde period fullt ut så blir han den tyske kansler som suttit längst på sin post, räknat ända från Otto von Bismarcks dagar.
Den 15 november 1994. Konferens i Indonesien.
Vid ett möte i Indonesien idag har ledarna för 18 nationer i Stilla havsområdet, däribland USA, Japan och Kina, kommit överens om att bilda världens största frihandelsområde. APEC, ett namn som vi sannolikt kommer att få höra mycket mer av.
Det var Indonesiens president Suharto värd för detta andra toppmöte inom APEC, Asiens och Stilla havsområdets ekonomiska samarbetsorganisation, som själv presenterade den historiska överenskommelsen. Det avtal som nu mot alla odds faktiskt undertecknats är som en kompromissprodukt mellan så disparata ekonomier som Papua Nya Guinea och USA, Kina och Mexiko, rikt på allmänna floskler och fattigt på detaljer. Men det innehåller två kontroversiella nyckeltal, 2010 och 2020. År 2010 ska APEC:s ekonomiskt mest utvecklade länder som USA och Japan ha rivit alla hinder för handel och investeringar för övriga medlemmar. År 2020 är slutdatum för de mindre utvecklade som Malaysia och Filippinerna. Mest pådrivande har Australien, USA, Singapore och sedan ganska nyligen också Indonesien varit. Den största tveksamheten har funnits i Kina och Malaysia som anser sig behöva handelshinder för att skydda sin ännu inte särskilt välutvecklade industri. Också det traditionellt slutna Japan har tillhört till länder som gärna avstått från en bestämd tidtabell. Dagens avtal innebär knappast att Asien och Stilla havsområdet söker svara på ett befarat Festung Europa, vilket skulle kunna leda till att två gigantiska handelsblock ställs mot varandra. APEC är enligt amerikanen Fred Bergsten ordförande i en arbetsgrupp som förberett det beslut som nu fattats, tvärtom motståndare till en sådan ekonomisk blockuppdelning. Totally against the idea of inward-looking regional blocks. They have rejected that notion from the outset. I'm sure they will reject it again today in their meeting. They believe that there is a positive and constructive interaction between regional liberalization and global liberalization. APEC arbetar efter principen om öppen regionalism och har uttryckt starkt stöd för GATT och för global frihandel. Men de som står utanför APEC, exempelvis europeiska länder, och som vill åtnjuta förmånen av fri handel och fria investeringar i världens ekonomiskt mest dynamiska region, får finna sig att själva bjuda på exakt detsamma. Bengt Törner, Hongkong.
Den 15 november 1994, USA.
I USA gör sig nu republikanerna redo för att ta över makten i senaten och i representanthuset. Det innebär att republikanerna tänker uppfylla vad de kallar sitt kontrakt med USA, som innehåller både skattesänkningar och en socialvårdsreform.
Inom 100 dagar ska republikanernas kontrakt med USA uppfyllas. Det innebär bland annat att skatterna ska sänkas och att budgetunderskottet ska minska utan att man rör två heliga områden, pensioner och försvar. Demokraterna med president Bill Clinton i spetsen ägnade hela valkampanjen åt att tala om hur omöjligt det är. Men USA valde och republikanernas förslag vann. Och president Clinton, som trodde att USA röstade emot Reaganomics när han valdes till president, har nu fått gå tillbaka till ritbordet för att fundera på sin strategi inför presidentvalet 1996. Kontraktet med USA innehåller också ett förslag som kräver en ändring i USAs författning, en lag som tvingar kongressen att balansera budgeten. Det är president Clinton motståndare till. Däremot kan det finnas möjligheter till samarbete över partigränserna när det gäller socialvårdsreform. En reform som drar undan stöd för unga mödrar och som också gör det lönsamt för de som lever på socialvård att ta ett arbete. Att styra representanthuset, som demokraterna har gjort i 40 år, innebär att det styrande partiet haft kontroll över allting, från lagstiftning till anställandet av hisskötare. Många väntar sig nu en republikansk hämnd, men Dick Armey, den nya majoritetsledaren i representanthuset, nekar bestämt till att hans parti ska göra någonting sånt. Däremot väntar sig republikanerna att demokraterna kommer att försöka förhindra och försena så mycket republikansk lagstiftning som möjligt. Och Dick Armey har därför lovat att han och hans partikamrater ska arbeta 20 timmar om dygnet om så behövs. Men det kommer att bli strid om på ytan harmlösa men i verkligheten djupt kontroversiella frågor, som att införa möjligheten att hålla skolbön i amerikanska skolor. Och egentligen ska det som händer i representanthuset sättas i kontrast mot nästa presidentval. Där har redan den konservativa senatorn Phil Graham från Texas och den mer liberala republikanska senatorn Arlen Specter från Pennsylvania anmält att de tänker försöka nå Vita huset. Deras kampanjer kommer i hög grad att påverkas av hur republikanerna lyckas i kongressen under sina första 100 dagar. Lasse Åsgård, New York.
Så här är det i Bosnien den 14 november 1994 från TV.
Regeringsoffensiven i nordöstra Bosnien har nu slagits tillbaka av de serbiska styrkorna där. Motoffensiven hotar enklaven Bihać, en fredad zon enligt FN, och trycket på FN att ingripa mot den serbiska motoffensiven ökar nu.
FN bekräftade idag att serberna återtagit förlorat territorium. Områden på cirka 250 kvadratkilometer som regeringssidan intog under en överraskande offensiv i slutet av oktober. Nu marscherar serberna västerut igen, men under regeringsoffensiven brändes serbiska byar och civilbefolkningen drevs på flykten. Staden Bosanska Kropa belägrades och civilbefolkningen evakuerades. Regeringstrupperna lyckades inte ta staden och fick dra sig tillbaka till enklaven Bihać. Bihać attackeras nu både från bosniska serber och kroatiska serber i Krajina. Målet är att ta hela Bihać, en av FN fredad zon.
The Security Council condemns any violation of the international border between the Republic of Croatia and the Republic of Bosnia and Herzegovina.
FN kan kalla in NATO-plan, men i praktiken kan planen inte göra så mycket.
As Bihać is attacked from Croatia, we need a special area zone in order to permit our planes to come via Croatia to Bihać. We are discussing this with the Croatian government, but at this moment there is no agreement.
Den 15 november 1994. Volvo.
Volvo redovisar en vinst på 12,7 miljarder kronor för årets första 9 månader. Och nu tänker företaget investera 1 miljard i sina svenska fabriker. Och EU-beslutet gör att man också låter forskningsavdelningen ligga kvar i Sverige.
När nu Volvo-ledningen presenterar rekordvinster beror det mer på försäljningar och aktieutdelningar än på fordonsproduktion. Men också där börjar nu vinsterna komma. För personvagnar nära 2 miljarder. Och det är inte Volvo-ledningen nöjd med. Produktionskapaciteten ska utnyttjas bättre. Prishöjningar där det går. Så hoppas man slippa de extra kostnader man haft, framförallt för produktionen i Torslanda-fabriken av 900-serien. Det har förekommit produktionsstörningar när produktionslinjer lagts om och efterfrågan har ökat starkt. Leveranstiderna har blivit på tok för långa. För lastvagnar är resultatet bättre. All kapacitet utnyttjas. Vinsten är hittills i år drygt 2,5 miljard. Men nu funderar lastvagnsledningen över investeringar på 1 miljard för att öka produktionen. Leveranstider på ett halvår är inte acceptabelt. Beslutet om investeringar tas i januari och kan då beröra bland annat Skövde, Umeå och Göteborg. Volvo har hittills i år anställt 2000 personer i person- och lastvagnsfabrikerna. Där blir det inte så mycket mer. Men däremot kan det bli fler på forskning och utveckling. Och där hjälper EU-medlemskapet till att den stannar i Sverige.
Nya miljöministern Anna Lindh vill göra det dyrare att använda tjänstebil. Vid mandatperiodens slut ska det bli dyrare att köra långt med tjänstebilar, säger miljöministern till Rapport.
Den 15 november 1994, det livsfarliga kärnkraftverket Ignalina i Litauen har stängts.
Båda reaktorerna vid kärnkraftverket Ignalina i Litauen har nu stängts av efter ett terroristhot mot anläggningen. Igår eftermiddag stängdes den första reaktorn. Svenska experter som sedan länge arbetat med säkerhetsfrågor vid det nedslitna kärnkraftverket går nu igenom hela säkerhetssystemet tillsammans med en litauisk antiterroriststyrka. Beredskapen runt Ignalina har höjts med fler vakter och skärpt inpasseringskontroll.
Och till Litauen där den maffialedare som för en vecka sedan dömdes till döden av högsta domstolen idag ska avrättas. Dödsdomen ledde till hot om hämnd bland annat då mot kärnkraftverket Ignalina.
Litauer, jag talat med, andas ut. Hotet var tomt. Det blev inget terrorns Tjernobyl. Men fortfarande står Ignalinas två reaktorer stilla. Och fortfarande är var femte person vid kärnkraftverket soldat eller polis. Litauen, som är extremt beroende av sin kärnkraft, importerar nu el från Ryssland och Estland. Först på måndag ska den första av reaktorerna starta igen. Idag kommer också personen som förorsakade hotet att dödas. Kanske avrättades maffialedaren Boris Dekanidze redan i gryningen. De litauiska myndigheternas sekretess kring avrättningen är stor. Det enda vi vet är att idag är den planerade avrättningsdagen, att avrättningar här sker genom skjutning och att den dödsdömdes far igår sa att han inte tänker be Litauens president om nåd för sonen. Litauens president är den enda som skulle kunna upphäva dödsdomen som nu alltså kommer att verkställas. Sen Litauens självständighet har flera dödsdomar inte bara utdömts utan också verkställts. Detta trots internationell kritik och i motsats till många andra före detta kommunistländer. Rättegången mot Boris Dekanidze och hans tre kumpaner är den mest uppmärksammade i Litauen på senare år. Människorna här betraktar dödsskotten mot den kände journalisten Vitas Lingus som skott mot yttrandefriheten och den unga demokratin och som bevis på laglösheten och maffiaväldet. Boris Dekanidze har nekat till alla anklagelser och hävdat att han som jude är utsatt för en antisemitisk komplott. Bevisföringen anses dock ha varit överväldigande. Kjell Albin Abrahamsson, Vilnius.
November 1994. Det började för några dagar sedan då en reporter, en svensk reporter med smyg gömd mikrofon sa sig representera ett rederi som ville ha sina fartyg klassade utav en rysk besiktningsman. Det visade sig att det gick att besiktiga fartygen hur dåliga de än var och utan att ens den ryske tjänstemannen såg fartygen, bara han fick så många pengar under bordet. Och sen har den här härvan rullat vidare och vi ska höra vad de säger idag på radion.
Frågan om klassningssällskapens roll för den svenska sjöfarten kommer att ingå som en del i den sjösäkerhetsutredning som ska tillsättas inom kort. Det sa idag kommunikationsminister Ines Uusmann efter Ekots avslöjande om att det förekommer mutor inom klassningssällskapen. Regeringen ska i nästa vecka diskutera frågan med sjösäkerhetsansvariga på EU-nivå. Och enligt Ines Uusmann ska klassningssällskapen diskuteras också när transportministrarna träffas i EUs ministerråd. Och alldeles nyss kom det uppgifter om att klassningssällskapet det norske Veritas med omedelbar verkan säger upp avtalen med den svenska sjöfartsinspektionen. Orsaken är den klart uttalade misstro som den svenska sjösäkerhetsdirektören Bengt-Erik Stenmark uttryckt mot klassningssällskapen och därmed mot det norske Veritas. Det här säger Tor Christian Mathisen, administrativ direktör på det norska bolaget.
Vi har också nya exempel på oseriösa klassningssällskap som ska besiktiga och godkänna fartyg. I Danmark togs ett sånt på bar gärning när ett sjöodugligt skepp godkändes. Det var kroatiska skeppsregistret som utfärdade nya säkerhetsintyg för ett fartyg som hade stora rostskador. Vittne till den här händelsen blev John Jakobsen som är inspektör på Internationella transportfederationen.
Det är en skandal, det är grotesk. Jag har aldrig varit utsatt för något liknande.
Panama-registrerade Fortune 1 som ägs av ett ryskt rederi har legat i den danska hamnen Fredericia i 3 veckor med nyttjandeförbud. Vid den danska sjöfartsmyndighetens kontroll upptäckte man att skrovet rostat sönder och en mängd andra brister. Bland annat har man tätat läckor i botten med cement. Alla certifikat drogs in och skeppet får inte lämna hamnen utan att repareras. Panamas representant Jan Sens i Rotterdam säger att skeppet är en skamfläck och borde skrotas. Trots detta höll en inspektör från klassningssällskapet Kroatiska skeppsregistret som bäst på att fylla i nya säkerhetscertifikat igår när John Jakobsson från Internationella transportfederationen kom in i kaptenshytten.
Ja, det var man i full sving med att ufylla nya certifikat med datum den 16 november 1994.
John Jakobsson tycker att det kroatiska skeppsregistret är oseriöst. Särskilt med tanke på att de så sent som i juni i år besiktigade och godkände fartyget. Han tror nu att det ryska rederiet betalar klassningssällskapet dyrt för att kunna smita från de danska sjöfartsmyndigheterna.
Jag tror att de vill förlägga havn i stor hast. Eller så kan jag inte se någon formål till att det skulle gå här vilddyr och totalt diskret att de skulle ha klassemannen ombord.
John Jakobsen, inspektör på Internationella transportfederationen. Reporter var Torbjörn Esping vid Ekot i Malmö.
November 1994. Kompletterande uppgifter om den svenska EU-omröstningen för några dagar sedan.
Alla rösterna från EU-omröstningen har nu räknats och ja-sidans seger har ökat något. Ja-sidan fick 52,3% och nej-sidan 46,8%. Detta enligt de slutgiltiga siffrorna. 83,3% av de röstberättigade deltog och det är det högsta valdeltagande hittills i en svensk folkomröstning.
Irland, 17 november 1994.
Och så utrikes i kvart till sex ekot. Irlands premiärminister Albert Reynolds meddelade idag att han avgår från sin post. Han föregick därmed ett väntat nederlag i en förtroendeomröstning i parlamentet. Labourpartiet hade redan lämnat regeringskoalitionen efter att Reynolds utnämnt en omstridd åklagare till ordförande i högsta domstolen. Det är ännu oklart om den irländska regeringskrisen kommer att påverka fredsprocessen på Nordirland.
Just nu befinner sig Sinn Féin-ledaren Gerry Adams i London för första gången på flera år. Till helt nyligen har han varit förbjuden att vistas på det brittiska fastlandet som straff för flera svåra IRA-attentat. Men idag inbjöds Gerry Adams till ett möte med en grupp parlamentsledamöter i det brittiska underhuset.
Gerry Adams kom till London på inbjudan av Tony Benn, en av de mest kända företrädarna för Labourpartiets vänsterflygel. Han har träffat Labourfolk i parlamentet och hållit en presskonferens idag, men han kommer inte att få träffa någon ur den brittiska regeringen. Sinn Féin-ledaren stannar bara en dag till i den brittiska huvudstaden. De officiella framträdanden som bokats är hos den irländska kolonin i London samt i en bokhandel där Adams ska signera sin senaste bok om konflikten i Nordirland. Det är första gången på 2,5 år som Gerry Adams tillåts besöka det brittiska fastlandet. Han bannlystes här efter att IRA genomfört flera sprängattentat i bland annat London. Jag är glad att vara tillbaka, sa Gerry Adams när han anlände till Heathrow flygplats i morse. Men han passade också på att kritisera premiärminister John Major för att denne fortfarande vägrar träffa honom öga mot öga, trots att IRAs vapenvila nu varat i 10 veckor. Adams har också kommenterat regeringskrisen i Irland och beskedet i eftermiddags om att premiärminister Albert Reynolds beslutat avgå. Reynolds har spelat en central och mycket positiv roll i fredsprocessen i Nordirland, sa Gerry Adams, Sinn Féins ledare. Men, fortsatte han, det som nu händer i den norra provinsen är så stort och så viktigt att utvecklingen där inte avgörs av någon särskild premiärminister, politisk parti eller regering i Dublin. Sinn Féin är redo att samarbeta med vem som helst som får regeringsmakten i Irland. Men, sa Gerry Adams, den irländska regeringskrisen måste ändå lösas snabbt. Det som kan hota fredsprocessen i norr är att det drar ut på tiden innan en ny premiärminister och kanske också en ny regering utses i Dublin. Kerstin Brostrand, London.
November 17 1994, Italien.
I Italiens premiärminister Silvio Berlusconi står nu efter 6 månader vid makten inför sin hittills svåraste politiska kris. Den gäller regeringens sparplaner som innebär försämrade pensionsvillkor för italienarna. De fackliga organisationerna håller massdemonstrationer, men det akuta hotet kommer inifrån Berlusconis egen koalitionsregering.
3 gånger har Silvio Berlusconi begärt och fått parlamentets förtroende de senaste dagarna. Genom att ställa förtroendefråga har han tvingat fram disciplin i de egna leden. Trots alla invändningar har det norditalienska förbundet Lega Nord till slut röstat för Berlusconi. Fram till idag då Lega Nord röstade med oppositionen om ett av inslagen i de sparplaner som Berlusconi vill genomföra för att minska Italiens väldiga budgetunderskott. Men Berlusconi hade den här gången inte ställt förtroendefråga. Sparplanerna har väckt häftiga protester från oppositionen. I lördags deltog mellan 1 och 1,5 miljon italienare i Rom när fackföreningarna organiserade vad som kallats den största demonstrationen i Italien sedan kriget. Varje dag rapporteras nya strejker och protestmöten. Den 2 december tänker facken utlysa generalstrejk under 8 timmar. De anser att löntagarna får ta på sig orättvist tunga bördor i saneringen av Italiens finanser. Men trots protesterna på gator och torg är det inifrån de egna leden som det akuta hotet mot Berlusconi kommer. Lega Nord, det norditalienska förbundet, och dess ledare Umberto Bossi har ju ständigt varit en orosfaktor i regeringen. Bossi har ofta uppträtt som om han vore i opposition. Idag röstade Lega Nord alltså mot premiärministern vid ett tillfälle. Igår kom Bossi överens med ett av oppositionspartierna om att arbeta för en kompromiss när budgetplanerna kommer upp i senaten. Silvio Berlusconi, storföretagaren som med sitt nybildade Forza Italia-parti sopade undan de tidigare makthavarna i valet i år, har fått erfara att det är en sak att leda ett finansimperium, en annan att regera ett land och manövrera sig fram mellan olika partier och intressen. Igår hotade han med nyval. Ett sånt skulle troligen medföra svåra förluster för Lega Nord. Men idag tog han tillbaka hotet och sa att en stabil regering är ett måste nu. Men det målet har inte kommit närmare under slaget om pensionerna som på nytt har blottat de sprickor som hela tiden har funnits i Berlusconis regering. Premiärministerns andra partner, nyfascisterna, kräver att regeringsarbetet ska omprövas och har i starka ordalag kritiserat Lega Nord. Nästa vecka möts regering och de fackliga ledarna igen. Då kommer det att visa sig om den hårt pressade Berlusconi är beredd till kompromisser. Men då måste han mjuka upp en del av de åtgärder som man hittills har sett som absolut nödvändiga för att säkra marknadens förtroende för hans regering och för Italiens finanser.
Jan-Olof Pettersson om krisen i Italien.
November 1994, USA.
Det konservativa USAs nya stjärna är en 51-årig kongressman från Georgia, Newt Gingrich, som kommer att bli talman för den nyvalda kongressen när den samlas. Gingrich är president Clintons politiska motsats, och nu under eftervalsdebatten i USA är det han som dominerar medierna helt.
I am very prepared to cooperate with the Clinton administration. I am not prepared to compromise. The two words are very different. On everything on which we can find agreement, I will cooperate. On those things that are at the core of our contract, at those things which are at the core of our philosophy.
Jag är helt beredd att samarbeta med Clinton. Jag är inte beredd att kompromissa. De orden har mycket olika betydelse. Jag kommer att samarbeta när vi är överens, men jag kommer inte att kompromissa när vi inte är överens. Samarbete ja, kompromisser nej, förtydligar Newt Gingrich. Newt Gingrich står på toppen just nu. Han ger presskonferenser och han håller tal och han intervjuas i TV. Efter valet har han varit på omslaget av både Time och Newsweek. Han är en politisk bombkastare från de bakre bänkraderna som nu efter 16 år i kongressen blir talman. Han är det konservativa USAs nya kelgris. Nu ska han göra revolution i USA, en konservativ revolution. Det handlar om att rädda civilisationen, säger Gingrich, som inte är rädd för de stora orden. Det är omöjligt att bibehålla en civilisation när 12-åringar får barn, när 15-åringar dödar varandra, när 17-åringar dör av AIDS och när 18-åringar går ur skolan med betyg de inte kan läsa. Det är mycket som ska fixas. Välfärdssystemet till exempel. Det är fel att ge folk socialhjälp utan att kräva motprestationer. Det är fel att ge ogifta mödrar mera socialhjälp om de får flera barn. Gingrich vill hellre sätta barnen i fosterhem eller i hem för föräldralösa. Han vill minska samhällets makt och inflytande i alla sammanhang, men han vill ändå att samhället ska ta hand om barnen till ogifta mödrar för att de inte ska få större socialhjälp. Gingrich har mängder av käpphästar, som frivillig morgonbön i skolorna, skattesänkningar, avregleringar och välgörenhet istället för statliga välfärdsinsatser. Han har många kritiker förstås. Jag har hört demokrater beskriva honom som farlig, som Amerikas svar på Zjirinovski. Men han har en enorm ideologisk drive, energi i överflöd. Han talar som en förstklassig förkunnare och han har just vunnit ett jordskredsval. Staffan Ekendahl i Washington.
Den 17 november 1994, Irland.
Vi ska återvända till orsaken till den irländska regeringskrisen. Det meddelas nu att den omstridde domaren vars utnämning till ordförande i högsta domstolen orsakat den irländska regeringens fall har avgått. Harry Whelihan, som han heter, han avgick på egen begäran.
November 1994, Sverige.
Ni lyssnar till Lunchekot i Sveriges Radio P1. Med höjd arbetsgivaravgift på 2 procentenheter och en ny fastighetsskatt för jordbruksfastigheter vill alltså regeringen betala Sveriges medlemsavgift till EU. Enligt det förhandlingsbud som nu har gått ut till de andra riksdagspartierna ska dessutom bidragen till regionalpolitik, jordbruk och bistånd minska, medan momsen ska höjas på brevporto och restaurangbesök.
Det är Göteborgsposten som idag berättar om regeringens förhandlingsbud för hur EU-avgiften ska betalas. Uppgifterna har bekräftats för Ekot. Brutto så kostar det Sverige cirka 20 miljarder per år att vara med i EU när de inledande årens rabatt på medlemsavgiften är borta. Och ungefär hälften vill regeringen ta in genom att höja arbetsgivaravgifterna med 2 procentenheter. Förhandlingsbudet innebär alltså en allmän höjning av lönekostnaderna, trots att Socialdemokraterna tidigare sagt att avgiften ska betalas ur produktionen av de företag som tjänar på ett medlemskap. Men med en allmän höjning av arbetsgivaravgiften så får även kommuner och landsting betala. De borgerliga är tveksamma till att höja lönekostnaderna och Miljöpartiet vill undanta den offentliga sektorn och ser hellre höjda miljöskatter. En höjning av koldioxidskatten från 8 till 32 öre skulle drabba precis de som gynnas av ett medlemskap, exportindustrin med stora vinster, säger språkröret Birger Schlaug till Ekot. Vänsterpartiet accepterar i princip en allmän höjning av arbetsgivaravgiften, men kan få problem med att kommuner och landsting då drabbas. Och dessutom har regeringen gjort klart enligt Ekots uppgifter att den eftersträvar en bredare lösning än en uppgörelse med enbart Vänsterpartiet. Regeringen vill också ha en ny progressiv fastighetsskatt för jordbruksfastigheter. Ju mer produktiv jordbruksmark, desto högre skatt. Upp till 1,7% av taxeringsvärdet på jordbruksdelen av fastigheten. Idag tas fastighetsskatt ut enbart på bostaden på en jordbruksfastighet. Regeringen vill också införa fastighetsskatten för kommersiella lokaler, alltså hus med exempelvis butiker och kontor, och föreslår en skatt på 0,5% av taxeringsvärdet. Momsen på brevporto höjs från 12 till 25% som en följd av EU-medlemskapet och restaurangmomsen höjs från 21 till 25%. Eftersom EU ger en rad olika bidrag anser regeringen också att de svenska statsbidragen till regionalpolitik, jordbruk och bistånd till u-länderna kan minska kraftigt.
Anders Jonsson. Finansminister Göran Persson är beredd att spara ännu mer under våren om höstens och vinterns sparåtgärder på sammanlagt 77 miljarder kronor inte räcker. Det sa finansministern idag inför en stor samling marknadsaktörer på den så kallade penningmarknadsdagen. Att räntorna inte gått ner mer än de gjort efter både sparpaket och ja till EU förklarar Göran Persson så här.
Marknaden kan ju också ha fel. Det visar sig ganska ofta att flera av aktörerna där har varit oerhört illa ute i sina prognoser. Så att nu har vi lite is i magen, håller huvudet kallt och genomför de här svåra åtgärderna. Och så att det inte räcker, ja, då måste vi gå vidare. Men jag gör bedömningen att det här kan vara tillräckligt.
När vet du om du måste gå vidare?
Ja, någon gång nästa vår så ser vi väl framförallt på arbetslöshetsutvecklingen. Och de ökade statsinkomster som en minskad arbetslöshet ska ge, då ser vi om det resonemanget stämmer. Och om det stämmer, ja, då kan vi sitta lugnt i båten och vårda de beslut vi ska ta och hålla.
Men menar du verkligen att du har råd att vänta till nästa vår med marginaler till Tyskland på 3-3,5%?
Ja, vi har nu lagt besluten, förslagen i riksdagen på 57 miljarder. De ska vi ta hem. Och att nu börja på att om man ska gå till riksdagen i höst med ytterligare besparingar, det är fullständigt uteslutet. Det är orealistiskt. Och dessutom så ska vi vara klara över att svensk ekonomi för 95-96 inte tål hur mycket åtstramningar som helst. Det handlar om perioden fram till 98.
Det är det politiska läget som bekymrar Göran Persson mest. Och med tydlig adress till den tidigare finansministern Ann Wibble som satt på första bänk varnade han oppositionen för att stoppa nya budgetförstärkningar. Den riskerar enligt Persson att förstöra sin trovärdighet. Nu finns det krisinsikt i riksdagen, men hur länge, undrade Göran Persson. Det finns stora politiska motsättningar i den utredning om kommunernas ekonomi som presenteras senare idag. Kommunernas ekonomi blir en av de svåraste uppgifterna som politikerna nu har att hantera, enligt finansministern. Det blir inte några mer pengar till kommunerna, utan det kommer att handla om en omfördelning av pengar, alltså vinnare och förlorare. Och detta kommer att skapa opinion och oro, varnade finansministern för. Göran Persson sa sig ha viss förståelse för marknadsaktörernas misstro innan besluten verkligen är klubbade i riksdagen.
Jag tror inte att marknaden varken tror på Gudrun Schyman eller Ann Wibble. Tills vi har fått riksdagsbesluten i hamn så tror jag att vi har en viss typ av tveksamhet. Men en månad framöver så vet vi svaret.
Sa finansministern Göran Persson. Pernilla Meijersson var reporter.
November 18, 1994.
God kväll. Efter flera dagars försök kom det äntligen upp till ytan sent på eftermiddagen, Estonias bogvisir. Och meningen är att visiret ska bogseras in till kaj nu ikväll.
Det var strax efter klockan 16 lokal tid som man fick upp Estonias bogvisir till ytan. Därefter undersökte dykare det bärgade visiret innan man lyfte den 55 ton tunga järnklumpen över vattenytan. Bogvisiret som sedan rensades från slam och vatten sägs vara illa tilltygad i över- och underkant. Visirets stora tyngd gör att det inte helt kan lyftas ombord på den finländska isbrytaren Nordica. Det kommer därför under transporten in till hamnen i Åbo eller Hangö att delvis hänga i vajrar i akten av fartyget. Det stora problemet som uppstod under bärgningen var att få oket med krokar i ändan av den långa vajern att fästa i visiret. Man tvingades göra flera modifieringar av krokarna innan undervattensfarkosterna från svenska marinens fartyg Furusund lyckades få infästningsanordningen att stadigt sitta kvar. Eftersom det råder flygförbud med helikopter över havet efter mörkrets inbrott kan vi förhoppningsvis först senare ikväll visa bilderna på själva lyftoperationen. Efter det att visiret i natt transporterats in till hamnen inleder haverikommissionen omedelbart arbetet med att undersöka visiret, som man hoppas ska ge information om orsakerna till att Estonia sjönk. Hasse Svens för rapport i Helsingfors.
November 1994 om palestinier.
Minst 11 palestinier dödades i stora gatubataljer idag i Gaza. Och det var palestiniernas egen polis som sköt. Omkring 150 människor sårades i kravallerna som var de värsta sedan Gaza i maj år blev ett självstyrande område under Yasser Arafats ledning.
Det här är en av de värsta dagarna någonsin i Gazaremsan. När israelisk militär styrde här var det ofta oroligt, men dödsoffren under en enda dag var inte så höga som nu. Och den här gången är det palestinier som slåss mot sina egna bröder. Palestinamoskén i Gaza rymde inte alla som kom till fredagsbönen idag. Många bad utomhus. Palestinsk kravallpolis hade i hundratals samlats vid moskén för att hindra en demonstration. Men polisen, som nyligen arresterat ett hundratal extremister, uppväckte istället folkmassans hat. Snart var stenkastningen mot palestinsk polis i full gång, precis som man tidigare kastat sten mot israelisk militär. Och den palestinska polisen svarade, först med gummikulor, snart med skarp ammunition. Gatorna i staden Gaza blev till slagfält. Döda och sårade fördes genom folkmassorna. Flera fotografer sårades. Sjukhusen rapporterar många döda och sårade. De ligger på golven, sängplatserna och läkarna räcker inte till. Kravallerna har fortsatt och fundamentalisterna har satt eld på flera palestinska polisbilar och på stans största biograf. Ett PLO-högkvarter i stan har anfallits av förbittrade ungdomar. Demonstrationstågen och begravningstågen går genom Gaza och folk bryr sig inte om att det råder utegångsförbud. För människorna på gatorna är förbittrade och de öser sin vrede över Yasser Arafat. Som alla rättrogna hade den palestinska ledaren också varit i moskén idag, men i en annan helgedom. När han kom ut deltog han i ett glatt firande och var uppe och dansade. Arafat visste inte då vad som tilldrog sig i centrum av stan. Men när de muslimska fundamentalisterna får se de här bilderna av den palestinska ledaren kommer deras bitterhet säkerligen inte att bli mindre.
The question is first of all increasing feelings of anger and discontent with the peace process, lack of any achievements on the ground, the continuous stalling and procrastination, the feeling that this peace process results, but on the contrary, is placing the Palestinian National Authority on good behavior, so to speak, with Israeli intervention all the time and a whole attitude of domination. All these factors, for a long time, have been brewing to lead to this confrontation.
Och nu ikväll kom rapporter om att oroligheterna spritt sig också till staden Rafah i södra Gazaremsan. Uppretade demonstranter angrep bland annat en biograf och en restaurang.
18 november 1994, Sydafrika.
Den sydafrikanske presidenten Mandela ställs nu inför den ena utmaningen efter den andra. Ett stort problem gäller samordningen mellan de olika väpnade styrkorna. Flera gånger har Mandela vädjat till tidigare ANC-soldater att återvända till de träningsläger de lämnat i protest mot dåliga förhållanden och rasism från de vita officerarnas sida. Men vädjandena har inte hjälpt och nu har 2000 ANC-soldater avskedats.
En ny flagga, en ny president och delvis också ett nytt försvar. Sydafrikas årliga militärparad visar upp det bästa.
consisting of members from the army.
6 månader efter att Mandela blev president har också integreringsprocessen utav 7 olika väpnade styrkor och för detta fiender börjat ta form. Men det går allt för långsamt, tycker många.
Is no progress here. Actually, is no progress of this integration process.
If you can see the tent itself, there are 6 people who stays here. You know, in a small tent like this. We were expecting before people to stay maybe 4 or 3.
Missnöjet pyr hos ANC-soldaterna. 2 gånger har flera tusen man lämnat träningslägret utanför Pretoria med sin månadslön utan att komma tillbaka efter ledigheten. Myteri, säger militärledningen, som fortsatt framförallt utgörs av vita officerare med ett förflutet i apartheidarmén. I omgångar har Mandela försökt att medla och lyssna, som när ANC-soldaterna höll demonstration utanför regeringsbyggnaden.
Their grievances are very genuine, and these are men and women who are committed to the struggle.
4-0, MS Mabusela! Yes,
Mandela lovade att om soldaterna återvänder till basen och följer militär disciplin ska också förhållandena bli bättre. Men utav 7000 soldater valde över 2000 att inte komma tillbaks. Nu har de förlorat sin plats i det nya försvaret. De är avskedade. Och det finns en risk att de kan skapa problem ute i samhället eftersom de känner sig svikna av sina egna ledare.
If people behave in the way in which they have behaved, they can do anything. And it is for the security forces to take measures to deal with that situation if that risk materializes.
När Sydafrikas nya försvar visar upp sig för president Mandela råder inget tvivel om att landet kommit en bra bit på väg bort från terror och förtryck. Men missnöjet bland ANC-soldaterna och mordhoten från extremhöger mot presidenten oroar.